Jag skulle vilja dela några verser med er från Johannes evangeliet och ifrån det femte kapitlet i Johannes. Då står det så här. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betseda. Det har fem pelargångar. Och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Det finns en del mer eller mindre krångliga namn i Bibeln. Hesekiel, Nahum. Eller varför inte Habakuk? Och det räcker med att läsa julevangeliet för att snubbla på när Quirinius var ståthållare i Syrien. Eller på pingstdagen när vi läser från Apostlagärningarna 2 om parter, meder, elamiter och folk från Mesopotamien, Kappadokien, Frygien och Pamfylien. Och dessutom står de kretensare. Men det namn som jag nog personligen har allra svårast för att uttala rätt i Bibeln, det är nog Betesda. Jag tror att jag till och med läste fel när jag läste texten. Visst gjorde jag det? Och jag vet inte varför det är så svårt. Det blir nästan varje gång Betseda när jag försöker. Jag tror att det har med Betseida att göra. Betseida som ju frekvent återkommer i Nya Testamentet. Nej, men Betesda, det är inte en ort i norra Israel som Betseida är. Utan ett bad innanför stadsmuren i Jerusalem. Och för precis ett år sedan, ganska precis, jag tror att det är 2 dagar för ett år sedan som vi kom hem, så var vi en grupp ifrån Betlehemskyrkan i Gävle som gjorde en resa till Israel, Palestina. Och inför den där resan så läste jag en rad olika böcker. Jag var duktig, gick en bildarcirkel och jag läste också egna böcker. Som gav olika uppenbarelser och insikter om det dagspolitiska läget, om geografin, om Bibelns berättelser och platser. Och den kanske allra bästa boken, i alla fall den mest underhållande boken som jag läste, var skriven av en jesuitpräst som heter James Martin. James Martin, och boken hette helt enkelt Jesus. Och det som var extra roligt med just den boken var att han efter ett ganska långt liv som jesuitpräst för första gången besökte det heliga landet. Precis som jag efter ett ganska långt liv som pastor för första gången också var på plats. Och även om hans resrutt inte var exakt densamma som vår, så besökte han de flesta av de historiska bibliska platserna som också vår grupp besökte. Och ofta, väldigt ofta, så gav han träffande beskrivningar av platserna som jag kände igen, väl kände igen mig i. James Martin, han var inte alltid så där imponerad av trängslet, av köandet, av kommersen som fanns kring de här platserna. Men så träder ju en plats fram i hans bok som en favoritplats för jesuitmunken bland de olika bibliska platserna. En plats där han fann att det fanns möjlighet till stillhet och till tillbedjan på ett helt annat sätt än på de flesta andra platserna. Så dit återkommer James flertalet gånger under sin tid i Jerusalem. Nu var inte den här platsen inplanerad i vårt reseschema. Och den var ju, som du redan har förstått, Betesdadammen. Men eftersom vår resa blev några dagar längre än vi ursprungligen hade tänkt oss, på grund av flygförbindelser och priser, så hade vi en del luft i schemat, inte minst under dagarna i Jerusalem. Så jag bestämde mig för att dit måste jag helt enkelt gå. Vid den där dammen där Jesus gör ett av sina under. Och det här undret är endast ett av 7 under som beskrivs i hela Johannes evangeliet. För Johannes, han berättar sin berättelse på ett lite annat sätt än de andra evangelisterna. När till exempel Markus beskriver Jesu under och tecken, så kan det låta så här: och i alla byar och städer och gårdar som han kom till la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom om att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Typiskt Markus. Markus, han går igång på massmöten. Markus går igång på det storslagna, som alla blir helade som kommer i Jesu närhet. Johannes och sin sida, han berättar bara om 7 under i hela sitt evangelium. Och jag tror att de kommer upp bakom mig. Och dessutom kallar Johannes inte heller det för under, utan snarare för tecken. För Johannes är de här 7 undren tecken på vem Jesus är. Och det som är lite speciellt med badet vid Betesda, det är att ända in på 1900-talet så trodde många bibelforskare att det här badet inte existerade. För man hade inte hittat platsen. Och just den här berättelsen och just det här badet och den här platsen nämns bara i Johannes evangelium. Och eftersom ingen visste var den låg, så var det ju en del som ifrågasatte trovärdigheten i Johannes skildring. Vissa trodde att den här berättelsen helt enkelt var påhittad. Eller att det var en allegori. 5 pelargångar, och så tänkte man de 5 pelargångarna, de symboliserar de 5 Moseböckerna och sådär, tänkte en del. Och då kan vi lägga fram, Josefin, en bild på dammen som den ser ut idag, inte som den ser ut på Jesu tid. Men så gjorde man utgrävningar i mitten av 1900-talet i Jerusalem, och då hittade man inte bara ett bad, utan man hittade ett bad som helt och hållet stämde överens med Johannes beskrivningar. Arkeologerna fann en bassäng med 4 pelarrader runt om och en pelarrad rakt igenom. Och det som slog mig när jag vandrade omkring vid badet, det var hur stort det här området var. Det fanns massor av olika bassänger och varma källor. På den här platsen så måste det ha samlats mängder av människor på Jesu tid som var sugna på att rena sig. Och till det här badet kommer då alltså Jesus på helt eget bevåg, så vitt vi kan bedöma. Han har inte blivit kallad dit av någon. Och kanske är han på väg dit för att bada, för vi tror väl att Jesus skötte sin personliga hygien. Heller också promenerar han helt enkelt in genom stadsporten, och så hör han uppståndelsen vid badet. Men i den här berättelsen så zoomar liksom Johannes in sin berättelse från den stora staden, från det stora badet, från den stora folkmassan, från den stora uppståndelsen och in mot den lilla mannen. En man som har varit sjuk i 38 år. 38 år, det är en väsentlig del av en människas liv. Och mannen verkar inte ha haft några vänner som kunde hjälpa honom ner till vattnet. För det fanns, som det verkar, en allmänt utbredd tro att de här källorna vid Betesda hade en helande effekt på människor. Och här kan den som är en vaken bibelläsare lägga märke till det som står i vers 4. Gjorde du det? Och nu önskar du att du skulle ha gjort som när du var yngre. Att du gick på gudstjänst och hade med dig Bibeln. Eller hur? Så du kunde bläddra själv i Bibeln och se. Eller hur? För i den fjärde versen står det nämligen ingenting. För den fjärde versen finns inte. Numreringen i vår Bibel, det är 1, 2, 3, 5, 6. Men kanske kan också den här borttagna eller icke-befintliga versen hjälpa oss att förstå hur man såg på den här platsen. För med tiden så upptäckte bibelforskarna nämligen att den fjärde versen i Johannes evangeliets femte kapitel, den fanns inte med i de äldsta manuskripten. Det betyder att det är ett senare tillägg. Ja, det var väl någon ambitiös munk som ville försöka förklara texten i Johannes för bibelläsarna. Och så fick han feeling och la till en egen vers. Och därför så har man tagit bort den här versen i nyare översättningar. Den finns inte i folkbibeln, den finns inte i Bibel 2000. Däremot fanns den alltså i den bibel som på 1500-talet användes när indelningen av verser gjordes. Och den har funnits med ända fram till 1917 års översättning här i Sverige. För även om den fjärde versen ursprungligen inte skrevs av Johannes, så innehåller den ändå ett förtydligande som kan vara intressant även för oss som läser om Betesda-badet idag. Så här står det. Vers 2. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har 5 pelargångar. Och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Så långt Johannes. Nu munken med feeling. Som väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. Ty en ängel från Herren steg då och då ner i bassängen och rörde upp vattnet. Och den första som steg i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk. Vilken sjukdom man än hade. Det här är ju både fantastiskt och märkligt, kan man tycka. Att en ängel från Gud skulle stiga ner i en bassäng på en allmän badinrättning och så röra upp vattnet så att det får en helande effekt. Man kan enkelt se den här grymma bilden framför sig, hur en hop sjuka, desperata människor skyndar sig allt de kan, kanske armbågar sig fram för att vara först ner i bassängen och bli helad. Men skulle verkligen Gud ställa lidande människor mot varann i en sån grym tävling? Låter det som den Gud vi tror på? Men kanske har den överambitiösa munken som fick för sig att lägga till lite grann i Bibeln ändå träffat rätt i vad den lame mannen och de andra sjuka vid badet faktiskt tänkte. Det var ju därför de låg där dag efter dag. Han väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. Och det var därför han lite förtvivlat svarade Jesus: Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Det var alltså därför mannen var där. Han hade en kronisk sjukdom och han ville hinna först ner i vattnet. Det var hans hopp. Det var något av ett sista halmstrå för den här mannen. Och vi vet inte, det säger ju inte texten, om han under 38 år har försökt ta sig ner. Men texten andas desperation. Hopplöshet är kört för mig. Min situation kommer aldrig att förändras. Men så kommer Jesus gående in på badanläggningen. Och så ser han mannen ligga där. och få höra hans historia. Och så frågar Jesus mannen, vill du bli frisk? Och notera att mannen aldrig svarar ja på Jesu fråga. Varför gör han inte det? Kanske blir han ställd av frågan. Kanske blir han förvånad. Kanske tvekar han på grund av att liksom bli lurad en gång till. Ja, vem vet. Men mannen svarar Jesus med att berätta om allt det som aldrig förr har funkat. Han berättar om alla de som aldrig har hjälpt honom. Han berättar om alla de andra som har hunnit före. Det är så lätt att känna igen sig i den här mannen. Ibland vågar jag inte lita på att det finns något bättre för mig. Att det finns något alternativ för min situation. Att liksom Jesus vill mitt bästa. Så lätt att fastna i det negativa. Varför skulle det bli annorlunda den här gången? För mig. För min församling. Och då tycker jag att det är trösterikt att se i den här texten att vi behöver inte svara ett odelat ja till Jesus när han frågar oss, vill du bli frisk? Utan vi får uttrycka allt det vi bär fram till Jesus. Av bitterhet, av rädsla, av besvikelse, av ilska över saker som inte är som de borde vara eller vi önskar att de skulle vara. Jesus han tål och Jesus han vill veta. Ungefär så där predikade jag hemma i Gävle en söndag i vintras. Men så kom måndagskvällen, det brukar göra det efter söndagen. Och jag var tillsammans med barnen på Kungsberget och åkte skidor. Telefonen ringde i min ficka och jag bröt inte mot min princip att svara. Jag svarar inte telefon när jag är ute på galej med mina barn. Men jag såg på telefonnumret att det var Urban Toms från tidningen Dagen som ringde. Och jag skrev, vi hörs imorgon. Och innan jag somnade den kvällen så undrar jag, vad vill egentligen Urban Toms mig? Vad har jag gjort nu? Eller vad har jag inte gjort? Eller vad har hänt? Och när vi fick tag på varandra på tisdags eftermiddagen så insåg jag att om jag hade gissat 200 gånger på vad Urban Toms ville mig så hade jag aldrig kunnat gissa vilket slags ärende han hade. Jo, berättar Urban, för en tid sedan så var jag i Nashville och gjorde ett reportage om hur en hel hög svenska och norska kristna musiker samlades för att spela in en rad tv-program. Och någon av er kanske har sett det nu när det har sänds. Och då sa Urban, där pratade Simon Ådal med mig. Och han sa att du är bara tvungen att åka till Gävle och göra ett reportage om Betlehemskyrkan i Gävle och vad de har nere i sitt förråd. Och i samma ögonblick som Urban nämnde Simon Ådal så förstod jag ärendet. För vi hade Simon på besök förra hösten för en kulturtorsdag. Och jag visar honom då några lådor, lårar, som står nere i förrådet. Två stora lådor, den ena är gulaktig och den andra orangefärgad. Och vi kan titta på, så där ser det ut lite inuti. Vi kan ta nästa, där står jag. Och i de här lådorna finns det då sparat kryckor, inlägg, käppar, korsetter. Och det som finns sparat i de här lådorna, det är ett arv efter en person som hette August Åhlén. Ta nästa bild. Ja, där var August. Till höger är han med mustaschen. Och det finns inte så mycket fakta om den här Åhlén. Och den fakta som finns, det kan du bara slå upp på dagen.se och läsa. För det finns i princip i reportaget. Men den här Åhlén, han ska då ha kommit flyttande till Gävle från Tierp. Och blev aktiv i Betlehemskyrkan i början av 1900-talet. Fyra gånger så ställs Åhlén inför rätta för kvacksalveri. Och det sista åtalet resulterar i en fällande dom. 400 kronor i riksdaler. Eller 400 riksdaler, vad säger man? 400 kronor typ. I böter. Och de här böterna ska ha betalats av en grosshandlare från Medelpad. Tack gode Gud för grosshandlare från Medelpad. Men oavsett allt detta så visar alla kvarlämnade kryckor och käppar att det hände saker bortom det ordinära kring denne August Åhlén. Det är bara att ta en titt i lådorna och förundras. Och kommer du förbi i Gävle någon gång så lovar jag att visa dem för dig. Och jag har bara stillsamt undrat, hur många gånger skulle Jesus ha ställts till rätt, inför rätta för kvacksalveri om han hade verkat i vårt land i början av 1900-talet? För frågan blir med dagens text och med historiens vingslag rätt in i vårt eget sammanhang. Helar Gud människor idag? Och för egen del så har jag sedan Urban Toms ringde tvingats reflektera mer över detta än på många, många, många år innan dess. Är berättelserna som den från Bethesda symboliska berättelser med andliga lärdomar? Eller är det också berättelser om rent faktiska under och tecken som har skett? Och efter min predikan om Bethesda så kom en av församlingens medlemmar fram till mig på kyrkfikat och berättade att hon hade köpt en bok som jag skulle få låna när hon läst färdigt den. Det var Mikael Grenholms bok som heter Dokumenterade mirakler. Är någon som har läst den? Niklas, Kerstin, amen. Nu har ni två boktips. I den här boken i alla fall så återger Grenholm över 50 exempel på vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön i vårt land. Allt baserat på läkarutlåtanden och journaler. Och boken handlar om de här frågorna. Sker mirakler idag? Och går de i sådana fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Och lägg upp Josefin, jag älskar det här citatet från baksidan av boken av ärkebiskop emeritus Anders Wejryd. Han säger så här om boken. Med skarpsinnighet, måttfullhet och gott humör krånglar Mikael Grenholm till det för den som inte har utrymme för mirakler. Ja, bönesvar är ju inte något främmande för oss Guds folk. Men jag har fått fundera över varför den här typen av mirakulösa bönesvar är så ovanliga. För det är det ju ändå i vårt land. Det sker, men det sker inte speciellt frekvent. Varför är det så? Och det är vi ju många som har grunnat på. Och så därför ska jag till slut citera mig själv. Ur det här reportaget i Dagen. På Urban Toms fråga. När han ställer frågan. Är problemet möjligen att vi svenskar vill kunna omfatta det som sker med förnuftet. För att tillåta det ske. Och då svarar jag. Det tror jag. Sen tror jag också att vi har skiftat språkbruk inom kyrkan. Det är inte alls ovanligt att vi säger till varandra om någon är sjuk. Jag tänker på dig. Istället för att säga. Jag ber för dig. Och vi ber nästan alltid att Gud ska vara med läkarna i operationen. Istället för att be att Gud ska hela. Jag vet inte vad det betyder. Men det kanske står för något. Säger Patrik Forsling. Så jag vill till slut i den här predikan. Som ställer mycket mer frågor. Än vad den ger svar. Återupprepa. Det jag har sagt flertalet tillfällen hemma från talarstolen i Gävle. Och jag har sagt till församlingen när vi har talat om andliga nådegåvor. När vi har talat om under, när vi har talat om tecken. När vi har talat om det övernaturliga. Att min stora längtan i den här församlingen. Det är att detta med tydliga fysiska under och tecken. Det skulle jag vilja koppla ihop med församlingens gemenskap. Inte med en person. Inte en August Åhlén eller någon annan namngiven person. För det blir i princip alltid så besvärligt då. Men om det istället är den helige andes atmosfär som gör att människor blir friska mitt under församlingssången ur den röda sångboken. Att människor blir helade mitt under nattvardsfirandet. Att det sker under, mitt under inledningsordet. Att det sker tecken mitt under barnkörens sång. Att Gud idag verkar med samma kraft. Den kraft som helade en man vid Betesdabadet. Mitt under det att vi firar gudstjänst tillsammans. Vore inte det allra bästa? Har jag frågat församlingen. Det drömmer jag i alla fall om. Gud, låt det ske. Tänk om Betlehemskyrkan i Gävle skulle få börja fylla en tredje låda. Med, vad vet jag, hörapparater och rullatorer. Tänk om vi står inför en tid när det är dags att skriva ny historia. Och tänk om det gällde alla våra församlingar i Region Mitt. Amen.